Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Något som jag kan säga tycka är väldigt märkligt, det är många av de här sekterna. Och en av dem, jo, det är Jehovas vittnen. Och då kände vi att då bjuder vi in en person här, och då bjuder vi in Erik Engel, som verkligen har fått smaka på baksidan av Jehovas vittnen. Och han var ju med där, och hela hans familj var med där, hans vänner, han växte upp i det. Men sen kom han ut som homosexuell, och då kan man säga att allting vände. För det gillar inte Jehovas vittnen. Nej, men han fick inte ha någon som helst kontakt med sina föräldrar, sin familj, alltså de som kontaktade med honom totalt. De kom till och med och knackade på dörren sista gången, alltså hans föräldrar skulle träffa sin son med en prinsesstårta, och hade en liten så här avskedsfest för honom. Alltså hur sjukt låter inte det? Så att nu går vi in i hur Jehovas vittnen fungerar. Vi går in på baksidan av det. Vi går in på hans liv och hans uppväxt och hans extremt tragiska livsöde. Så att det här är ingen mindre än Erik Engel.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Erik Engel.
Tack snälla, vilken ära att få vara här.
Nej, men jätteroligt att ha dig här. Ett spännande ämne att gå in i. Jag har precis läst din bok och blev helt slukad av den.
Mm. Oj, vilket bra betyg. Tack.
Du, jag blev väldigt så här, om vi skulle börja med din så här, boktitel. Mm. Av alla olika saker när du valde att skriva den här boken, hur var det att sätta den titeln på det som du gjorde?
Och det var faktiskt jättesvårt. Lite för att titeln liksom sätter fingret på där det gör allra mest ont. Och det är just det faktum att för min familj och liksom för mitt tidigare sammanhang så är jag död. För dem så har jag valt ett liv som leder till död. Och i och med också den här väldigt strukturella uteslutningen som man då jobbar med inom Jehovas vittnen, så har ju det också varit deras sätt att liksom betona för mig, okay, men du har valt bort det här. Du är död. Och som jag tror att jag skriver i någon passage där, så har jag på något sätt gått med på det, därför att jag är uppvuxen i det här, jag är liksom inlärd i den här typen av struktur, vilket gör att när den dagen kom så var jag så här, men absolut, då kliver jag ner i min kista, ni får spika igen den och så får ni gräva ner mig och så är jag död för er. Men jag är ju inte det. Och jag tror att det är det som har varit, att när jag ser tillbaks på de här, ja, men det var 13 år sedan jag lämnade, så är det ju så fantastiskt att se hur livet liksom har blivit och hur det har löst sig och vilka människor jag har träffat och saker jag fått uppleva. Och det är ju allt annat än att vara död. Jag har ju aldrig fått leva så mycket som nu. Och det är det som boken handlar om, och det är det som jag också ville berätta om i det här brevet, kan man säga, till min mamma, eller som hela boken har blivit. Att skulle de läsa, jag tror inte att de gör det, men skulle de läsa, så vill jag att det känslan ska få med sig om att liksom, wow, han lever verkligen, han lever sitt liv, precis det liv han skulle leva.
En väldigt spännande tanke som jag tänkte på nu, det är ju så att du har jobbat med att knacka dörr och liksom rädda jordefolket till att de skulle bli upplysta och inte behöva brinna i helvetet och vara en av de personerna på jorden som växer upp när Gud då kommer och väcker upp alla, vad kan man kalla det? Alla
som har dött tidigare. Gud vad du kan,
inte alla trolösa, men alla icke-syndare skulle man kunna kalla det. Så du har ju jobbat med att liksom knacka dörr och få folk. Och nu har du ändå varit en person som får folk att gå ur Jehovas och berättar om hela den biten. Tror du att det är mer personer du har fått till Jehovas än du fått gå ur Jehovas?
Jag hoppas det. Vilken bra fråga. Nej, men grejen är att
du borde ju vara en som Jehovas vill mörda. För du får väl dem att splittras nu. Du borde ju vara en hatsymbol för Jehovas.
Ja, men jag tror jag är ganska obekväm för dem. Och jag vet att de håller koll på mig. För jag har ju bett dem att ta bort mig ur sina register. Men de säger ju det att de kommer behålla viss information. Det har jag på mejl. Så de kommer alltid ha lite koll på mig. Men jag tror så här att knacka dörr har gjort jättemycket. Jag har predikat jättemycket. Jag fick aldrig med någon under mina år. Så jag var kanske världens sämsta Jehovas vittne. Eller inte vad jag vet, någon som gick vidare sen. Så det blir ett Jehovas vittne. Så jag hoppas att jag fått fler att lämna. Men jag tror att mitt mål med boken har nu också varit mycket att, eller har inte varit att egentligen få människor att lämna så. Därför att vi får inte glömma att Jehovas vittnen är en sekt. Och när en sekt möter den här typen av retorik och motstånd, då sluter man sig ännu mer. Då blir man ännu tajtare. Man stänger dörrarna. Man pratar om hur farligt det är att ens slå på tvn kanske när. Eller att tyvärr ditt avsnitt av Framgångspodden nu då, så kommer inget Jehovas vittne att lyssna på kanske. Därför att då stänger man ute det farliga. Man vill inte börja ifrågasätta och öppna de här tankarna.
Jävlens men, påfund.
Verkligen, men, och det är det här som är så intressant med oss människor, därför jag tycker att vi människor är så fantastiska, är att vi är så jävla nyfikna. Och jag vet ju också att det finns någon där ute som berättar någonting som de säkert tänker så här, ja, men jag kanske lyssnar för att jag vill säga att Erik har fel om allting, eller att det här har inte hänt. Och då om de lyssnar så kommer de att få, tänker jag, tankar kring, men vänta, okej, ska det vara så här egentligen? Eller att man börjar ifrågasätta och kanske våga luckra upp sin tro lite grann och våga släppa in nya intryck. Så att jag hoppas att det är där jag kan göra ett jobb för människor som är kvar i sekten. Att man faktiskt börjar ifrågasätta och tänka och börja tänka lite grann själv. Och utmana sig själv. Sen om man lämnar eller inte, det återstår att se. Tyvärr så är det tuffa konsekvenser för många som lämnar. Och det är så här, jag tycker såklart att alla som vill lämna ska lämna 100% ut därifrån. Men det är också jättetufft att behöva hantera konsekvenserna. Och det är inte gjort med en klackspark, utan det är ett sorgarbete nästan som man får ge sig in i.
Berätta några av konsekvenserna som du har hört som kan ske om man lämnar.
Ja, men i mitt fall så har ju min familj helt kapat kontakt med mig. Vi har ju ingen relation idag. Sen jag lämnade så har vi haft några få tillfällen då vi har hörts. Och det har varit när kanske jag har varit allvarligt sjuk eller till exempel när min mormor gick bort. Men utöver det så har vi ingen relation. Och alla mina tidigare vänner och bekanta har ju liksom försvunnit helt ur mitt liv. Mina syskon, jag har ju 3 syskon. Jag har inte hört någonting från dem.
Va? Inte syskon heller?
Inte syskon, nej. Och jag brukar faktiskt inte prata så mycket om mina syskon. Men min lillebror var ju bara... jag måste tänka, han var 10 när jag lämnade. Och nu är han en vuxen man. Men jag vet ju ingenting om honom. Eller vart de bor eller hur hans liv är. Och det är ju någonting som såklart är en jättesorg. Och jag kommer ihåg att när han fyllde 18 den sommaren så gick jag runt och väntade på, för då tänkte jag, men då kanske han tar ett eget beslut eller bestämmer själv, men så tänkte jag, men han kanske kommer att ringa på dörren eller ringer mig den här sommaren eller hör av sig, men tyvärr har jag inte hört någonting därifrån heller. Så det är ju en väldigt brutal konsekvens och en väldigt påtaglig konsekvens där, ja, men man känner sig ju död, man känner sig oönskad.
Bland djuren så är det där ju att döda. Och förr i tiden var det också att döda. Alltså när ett djur blir utesluten ur sin flock, då dör den.
Mm.
Så att det där sättet att hantera, att allt som man lagt tid på, alla sina vänner och även alltså föräldrar, syskon. Det är så otroligt svårt att förstå. Jag själv är ju pappa till 2 barn. Och att man blir så hjärntvättad, ursäkta alla som lyssnar som kommer från Jehovas, att man blir så otroligt hjärntvättad så att man kapar banden till sitt barn och väljer att det är det rätta. Det är liksom för mig oförståeligt.
Ja, och det är ju det. Jag tror att det är det som också är att... Och det är det som har varit den svåra delen i min process. För att när jag först lämnade församlingen, då hade jag en period där jag var typ oövervinnlig och så här superstark. Jag tagit mitt beslut, jag får leva ut mig själv. Gick in på de här snoppsidorna som vi pratade om innan. Och bara kände, men nu kan jag verkligen bara vara mig själv. Och sen så kommer den här insikten om att, vänta nu, min familj vill inte ha mig. Och då blir det ju liksom astufft. Sen så kommer några år senare, men gud, de vill verkligen inte ha mig. Alltså inte ens efter 5 år eller efter 10 år. Och precis som du säger, det är obegripligt och det är... Jag har fått frågan ibland om jag kan tänka, om jag liksom, kan jag förlåta dem eller hur ser jag på det, men och det är oförlåtligt, men jag har ju också växt upp i den här strukturen, så jag kan ju rent, ska man säga, jag kan ju, jag säger ordet förstå, fast i bemärkelsen att jag vet rent tekniskt hur de tänker och varför de gör så här, men jag kommer aldrig att kunna förstå att de faktiskt kan leva på det här sättet och liksom skära bort liksom ett av sina egna barn. Jag kan inte... Jag upplever att jag har aldrig valt bort dem. Jag skulle aldrig kunna välja bort min familj. Och den dagen jag har egna barn, jag kommer aldrig... Alltså, hur ska man kunna välja bort ett barn? Det går ju liksom inte. Men där har ju sekten liksom tagit ett sånt starkt grepp, en sån stark kontroll. Och liksom lyckas uppehålla det.
Det är helt, helt otroligt. Och så här, jag tänkte bara, kan inte du berätta om när de knackade på dörren? Du hade tagit det här beslutet, du hade berättat för din mamma att du var homosexuell. Och sen så, rätt var det en dag så stod dina 2 föräldrar utanför din lägenhet och knackade på den med en tårta.
Precis, så jag bodde i Uppsala och det här är sommaren 2009. Och det var bara en vanlig liksom... Jag tror måndag eller tisdag morgon, juli månad. Och och det knackar på dörren eller ringer på dörren och då står mina föräldrar där. Och jag visste inte om att de skulle komma, så de, det var ju väldigt så här, en chock att de ens bara stod där. Och så har de med sig en laktosfri prinsesstårta, ett fempack med röda rosor. Och jag vet ju att de har kommit dit för att det är ett farväl. Jag försöker väl så här, skämta till det lite och säger så här, men är det mitt begravningskaffe, frågar jag. Och skrattar till, men det är ju tydligt att de reagerar liksom inte, utan de är så här, nej men de är där för att säga hej då. Och det intressanta i situationen är att när de ringer på min dörr så vet de ju faktiskt inte vilket beslut det är jag har tagit. Därför att jag har sagt att jag är homosexuell och liksom kommit ut till dem så, men jag har inte bestämt inför dem om jag kommer lämna församlingen eller inte. Så att det skulle ju lika gärna kunna vara typ en tårta där vi sitter och äter och jag säger till dem, vet ni vad? Jag kommer stanna kvar i församlingen. Jag kommer att förneka mig själv. Jag kommer att försöka att liksom träna bort, eller säger man, alltså bli av med min homosexualitet. Och så skulle vi säkert be tillsammans och liksom så. Så att det hade lika gärna kunnat gå den vägen när de ringde på dörren. Men jag hade ju redan bestämt mig och jag kände verkligen att jag behövde få leva på det sättet som var äkta för mig. Så det blev ju en av de absolut sorgligaste stunderna i mitt liv när vi skiljs åt. Jag kommer ihåg att jag beskriver det i boken också, hur jag gråter och jag säger till min mamma, därför att det som jag tyckte var jobbigast egentligen, det är att Jehovas vittnen ser ju homosexualitet som någonting fult eller liksom äckligt eller någonting som bara onda människor gör. Och de ser det som någonting du väljer, inte som någonting du är, utan jag har valt en livsstil som är fel i deras ögon. Och för mig gjorde det så ont att de skulle se mig som en ond människa när jag tycker att jag inte är en ond människa. Så jag låg i mammas knä och grät och sa verkligen, jag är inte ond. Jag är ingen ond människa. Men de sa ju bara det, att men, vi vet, men det här är konsekvenserna. Det är så här det kommer att bli. Så att,
grät din mamma?
Ja, hon grät. Och det kommer när vi skildes åt där. Min pappa kramade om mig och då säger han att jag älskar dig. Och det är ju ingenting som min pappa har sagt jätteofta så under min uppväxt. Utan min mamma är ju, som är från Grekland, är väldigt så här, det är mycket, mycket känslor och mycket kärleksförklaringar. Och en väldigt fysisk, bra uppväxt på så sätt. På det. Men pappa har ju varit lite mer så här norrländsk, liksom, sparsmakad. Men han verkligen liksom, spänner ögonen i mig och bara så här, men jag älskar dig. Och då kände jag, det var ju hans absolut sista liksom halmstrå som han drog i för att se om inte jag kunde stanna kvar. Men jag hade ju bestämt mig.
Ja, och sen är väl lite grann så här, att dra den, spela på ditt dåliga samvete, att det är du som sviker dem när det är de som sviker dig. Det tycker jag är, och sen lite grann så här, ja bra, du älskar mig, jag är din son. Då borde väl inte någon gammal text som är skriven i någon gammal bok för 2000 år sedan förstöra vår relation.
Nej men precis, och menar, för om du älskar mig, men då älskar du mig 100% för den jag är, vem jag än är.
Ja.
Och det är den man, det är den man vill höra från sina föräldrar. Jag menar, jag tänker ungdomar idag, jag tror att det är säkert många som kommer ut som faktiskt får jättemycket kärlek och acceptans av sin familj och sina föräldrar. Och det är ju det som är drömmen, att liksom ha det här progressiva, liksom jordnära seendet på hur vi människor funkar och vilka vi är. Men det här är ju så inrutat. Och det finns ju inte, jag tror inte det finns en chans att de som samfund / sekt någonsin kommer att ändra sig eller ändra inställning i den här frågan.
Varför hatar de homosexuella så himla mycket? Alltså vad är det som i deras böcker har gjort att de hatar det, verkar som lika mycket som de hatar pedofiler och
mördare? Ja, men det är tyvärr så att de jämställer ju det, och det är för att det finns några passager i Bibeln där man omnämner homosexualitet, och då är det samma passage som till exempel pedofili eller äktenskapsbrytare eller mördare till och med. Det hela går tillbaks till liksom deras grundtanke som de tolkar Bibeln, och det är också viktigt att säga att det här är en bibeltolkning. Det Bibeln egentligen säger, sånt, det kan man ju diskutera i oändlighet egentligen, men det de tolkar in är att Gud skapade man och kvinna. Äktenskapet är till för att, eller man får bara ha sex inom äktenskapet, och det är då man typ kan tillverka barn. Sen så kanske Gud ändå gjorde att det var lite skönt att ha sex, men det är liksom huvudsyftet är liksom någon typ av att man ska liksom fortplanta sig.
Så då får man inte skydda sig, p-piller, kondomer?
Jo, men det har man, det kan man göra, därför att det finns också en jättebra att fråga det, därför att det finns en
text i Bibeln som säger att om du vill,
om du använder gummi,
du använder gummi på din penetrationsstav, så ja. du må leva i
fri. Nej men typ nästa, nej, men grejen är att i nästa kontext så handlar det om att vi människor ska leva efter att sätta Guds vilja främst. Och Guds vilja är bland annat att vi ska då predika, knacka dörr och berätta om Gud och hans vilja och framtiden som han lovar. Och för att kunna göra det ostört så kan det då ibland, det här är så, alltså det står typ, om man läser mellan raderna i Jehovas vittnens litteratur, så är det som så att för att göra det ostört så kan du då välja att faktiskt inte skaffa barn. Och för att då kan du ju välja, du kan ju fortfarande kanske vilja gifta dig, men då kan man ju välja till exempel att inte ha sex, eller då så kan man ju använda preventivmedel. Men då är det något typ av syfte att vi vill inte ha barn, kanske för att
det stör vår dörrknackning.
Ja, men ungefär så. Och det är faktiskt så att jag hade ju under min frireligiösa karriär så hade jag två flickvänner. Och en av dem, hon och jag, hade faktiskt bestämt att när vi gifte oss så skulle vi faktiskt inte ha sex, därför att vi ville spendera all tid åt Gud. Och för min undertonen för mig var kanske snarare att jag var inte så intresserad av att ligga med henne. Så det var en bra utväg för mig. Men det fanns ingen annan ingång för mig att jobba på heller för sig. Så att det var ju tråkigt. Men hur som haver. Så att det finns ju liksom. Och det är det som är så intressant med hur Jehovas vittnen funkar, är att de liksom vrider och vänder lite tolkningarna och bibelverser och hittar saker så att det passar in på dem. Och kommer till homosexualitet, som innan jag lämnar precis, så vet jag att de i någon text sträckte sig så långt till att säga att vi vet inte om man föds så eller inte, men Gud har sagt, eller Guds vilja är att en man ska leva med en kvinna, och därmed är allting utöver det fel. Idag så tror jag att det sista jag har läst så är det väldigt tydligt att det är en livsstil du väljer. Alltså det är ungefär som att jag väljer att ha på mig en grön liksom skjorta idag. Ja, men då väljer du att vara homosexuell. Det är inte så det funkar. Men det är så de tänker. Men det är någonting som är fel, så det är det jag ska välja bort.
Mm, fattar. Du, om man spolar tillbaka lite grann allt. Då var det så att din farfar stod och lagade bullar. Och sen var det någon som knackade på dörren.
Ja, jag tror det, precis. För när min farfar kom med, jag vet inte riktigt exakt hur det gick till, men han, det här var i norra Sverige, och i norra Sverige så hade, och har Jehovas vittnen alltid haft ett ganska starkt fäste tillsammans med andra frikyrkliga grenar. Så han fastnade för det och kom med, och han då och min farmor och totalt 7 barn var liksom med i församlingen. Men Jehovas vittnen jobbar ju med, kan man säga, ett vuxendop, eller att du döper dig tonåring eller vuxen, som en symbol på att okay, men nu vet jag att jag är ett Jehovas vittne. Så min pappa var den enda i familjen som faktiskt valde att döpa sig, och de andra liksom var med ändå. Men sen dog min farfar när pappa bara var 13, och då liksom ramlade familjen liksom bort ifrån församlingen, men pappa var den som blev kvar. Och min egen tolkning av det är också, jag tror såklart att pappa också fick en väldigt stark gemenskap i församlingen, med att förlora sin pappa och liksom hela den delen. Så det var väldigt viktigt för honom. Och ser man på min mammas sida, som då, hon är uppvuxen grekisk-ortodoxt, Och de hatar Jehovas vittnen på riktigt. Och när de då ringde på hennes dörr när hon var 18, så ville hon ju sätta dem på plats. Och hennes stora fråga till dem var att om Gud är kärlek, varför finns det då ett helvete där människor blir plågade för evigt? Och de här då som hade ringt på hennes dörr, de förklarade att Bibeln pratar inte om ett helvete, utan Bibeln pratar bara om ett paradis. Och att det handlar om att göra Guds vilja, att man kan få komma dit och liksom hela den teologiska. Så de lyckas ju övertala min mamma och få med henne på den banan. Så att min mamma kommer med i församlingen, min mormor, min gammel mormor. Men typ hela den släkten. Och jag tror att varför mina föräldrar så här i efterhand, varför jag tror att de är så principfasta och varför religionen blivit så viktig för dem, så är det nog för att den har betytt så extremt mycket för dem gemenskaps- och familjemässigt. Jag tror att de hittade en tillflykt där i en värld som är min mamma som då egentligen är född som oäkting då, som det hette på den tiden, eller min pappa då som förlorade sin pappa ung. Jag tror att för dem blev församlingen, tron, kanske också hoppet om den här liksom paradiset framåt, det blev så stort och viktigt för dem att det är det som har liksom fått tagit över deras liv. Och det var så de sen uppfostrade mig och mina syskon.
Det här paradiset framåt, vad är det för någonstans man kan komma till? Vad är det för någonstans man också kan komma till om man inte sköter sig?
Nej, men det är rätt fiffig lösning Jehovas vittnen har kommit på när de tolkar det här. Och det är att allting är fortfarande baserat på jorden. Så det finns inget helvete, det finns ingen himmel på det sättet. Utan vi alla lever på jorden och det kommer en brytpunkt där Gud har sagt att han kommer att ta bort alla onda människor. Jag idag står ju då i främsta ledet, tyvärr enligt deras tro. Men då kommer han städa bort alla onda och sen så kommer hela jorden att bli ett paradis. Och det är här man liksom får leva, så att alla människor som då han väljer ut och som är godhjärtade får leva i paradiset. Alla människor som har dött någonsin i historien kommer att få en ny chans i det här paradiset att lyssna på Gud, göra hans vilja och få leva. Och där får man leva för evigt, alla ska vara evigt unga. Vi kommer att klappa pandor och lejon och äta vindruvor och allting ser ut som en kitschig alpedal med palmer. Jättehärligt.
Det låter lite grann som där jag är nu faktiskt, Marbella.
Ja, men du ser. Jag tänkte så här, all inclusive i Mexiko eller Marbella. Men det är precis så.
Finns det paddelbanor? Har du läst någonting till
alltså,
om det?
Du vet, om du vill ha en, vi fixar det.
Men jag kan säga så här, om det inte finns paddelbanor, då är jag inte intresserad att komma till paradiset.
Ja, men låt mig stämma av det. Det kanske står uppenbart i boken någonstans som paddel. Vi kan läsa in någon tolkning.
Det måste finnas någon uppgraderad version av det där som är mer nutida.
Ja, men det finns en uppgradering.
Det är någon fler än jag som vill spela paddel i paradiset, ska jag säga.
Paddel i paradiset, det är faktiskt en fantastisk boktitel, Paddel i paradiset.
Paddel i paradiset.
Det är så fint, alltså det bara faller så fint. Paddel i paradiset, ja. Nej, men så det är paradiset. Om du inte vill göra Guds vilja, så dör du helt enkelt. Och Bibeln pratar om att döden är ju liksom, det finns inget helvete eller himmel, utan är du död så är du död. Och det är på något sätt det ultimata straffet är att du inte får finnas. Och därav återkopplingen till min erfarenhet att jag inte är död. Alltså, de tänker att det jag lever i nu, det här vakuumet i deras värld, är liksom det ultimata straffet att liksom betraktas som död. Sen finns det ju en liten klausul kring att ett visst antal får komma till himlen. Det är jättekomplext. Några får komma till himlen och vara typ med i Jesus regering. Men det är en lång historia, det är också att räkna ut det. Men så egentligen, alltså, allting är baserat kring jorden. Allting handlar om att du vill göra allt för att kunna få leva kvar här på jorden, leva för evigt, göra Guds vilja, inte gå utanför ramarna, för det här är också viktigt. Du som spelar paddel, håll dig inom paddelbanan. Och det var det här skapade ju hos mig dels en längtan såklart, vad härligt paradiset, evigt ung, äta vindruvor, allting var så här soligt och fint. Men du förstår också den här ångesten inom mig av att jag ska leva för evigt, men jag måste leva själv. Därför att jag kan inte leva i paradiset med kille. Jag kommer inte kunna vara kär i den jag vill vara kär i. Så jag hade ju bara liksom panik inför tanken också på ett evigt liv i en ensam stuga i något hörn där jag liksom skulle hoppas på att jag inte blev kär i någon kille. Ungefär så.
Så då kommer alltså någonstans Gud till jorden, eller Gud finns på jorden. Och då så, vid något tillfälle så bestämmer han då att vad händer med alla människor underbara som lever här nu? Som fortfarande lever. Och de, kommer alla de mördas då indirekt? När han kommer?
Ja, alltså...
Vi säger så här, övervägande del av jordens befolkning är ju inte med Jehovas. Nej. Vi säger att det är, ingen aning, men vi säger bara så här, 99,9% när Gud kommer är ju inte med. Vad händer med de 99,9?
Ja, men Gud ser ju hjärtan, säger man, så att vi vet inte. Men ja, absolut, så är det ju lite grann åt det hållet som du säger, att Gud kommer troligen att behöva städa rejält, tänker man. Men till saken hör att man tror på också en term från Bibeln som säger att den lön synden betalar ut är död. Vilket innebär att när du har dött, då har du liksom fullgjort din uppgift som människa. Du har betalat den här synden då som vi alla människor lever med. Så att även om du dör när Guds dag kommer, så har du möjlighet att han plockar tillbaka dig sen i paradiset och testar dig en gång till. För tanken är så här att det finns någon förlåtande tanke att alla ska ändå ha en ärlig chans. Och har du inte fått en ärlig chans så... Jag kanske knackade på din dörr och du stod och lagade pyttipanna och hade inte tid att snacka med mig. Ja, men då har inte du sagt nej till mig kanske av att du tycker att jag har fel tro, utan du hade inte tid. Och så kommer Guds dag imorgon och han städar bort dig, men sen blir han så här, men fan vänta. Pyttepannan störde ju lite, så vi plockar tillbaka dig och så får vi prata igen det här en gång till. Ungefär så att det finns ju någon typ av... Men min egen teori kring det är att den retoriken handlar ju om att det inte ska låta så himla mörkt och eländigt. Men det är ju det. Alltså, det är ju en stor städning. Alltså, det ska ju bort med massa människor. Det ska bort med extremt mycket.
Jo, men framförallt alla som tar, alla som är troende inom kristendomen.
Ja, ja.
Alla som... Alla som alla muslimer inom islam. Alla, det är ju ganska många andra som alla buddhister.
Ja.
Som han kommer då ta då och säga då att så här, du, vad tror du på? Nej, men jag är ju buddhist och varit det. Ja, tyvärr då, nu skickar vi ner dig. Eller skit i det, vi dödar dig istället.
Mm.
Du är död. Du skickas ingenstans.
Nej.
Så det är ju... Jag gillar inte den där...
Nej, och den är ju liksom...
Tycker han verkar lite oskön.
Det är jävligt oskönt. Och det blir... Sen så, som ett Jehovas vittne när du tänker på det här så vet du ju om det här. Men du har ju också ett uppdrag i paradis, vilket är att när Gud sen då plockar tillbaka alla buddhisterna och muslimerna och pyttipanna-människorna, så... Du ska ju vara där och hjälpa dem och utbilda dem och finnas där som ett stöd, som en typ av mentor. Och det gör ju att även om jag kan tycka att gud vad mörkt, så känner jag att jag har ett syfte där. Det finns en plats för mig, det är en viktig plats. Och att man liksom ska få alla de här människorna liksom komma med. Så att, men alltså, absolut, det är jättemörkt. Och det är mörkt på nivå som också är att det handlar om en sortering av människor. Och det har vi gjort en gång i världshistorien tyvärr, och det var ju fruktansvärt. Och det här är någonstans en typ av sortering, fast den är validerad av Gud. Jag tycker det är en helt fruktansvärd tanke, där man också går på en tanke om att Gud liksom har ett rätt eller fel som är så snävt att vi egentligen knappt kan få plats i det, och ändå ska vi tvingas in i den formen. Så att den är, deras teologi är rätt svårsmält.
Och Jehovas då? Bara för att få koll på den.
Mm.
Vem är Jehova?
Nej, men det är ju det man då har läst in är Guds namn i Bibeln. Som jag blivit lärt, så enligt judisk tradition så var Guds namn för heligt för att uttalas. Så i de gamla testamentet framförallt så skrev man JHVH. Och det är ett vokalfritt språk, så när man lägger in vokaler då, så har man läst in att men då borde det vara Jehova då, som man lägger in, eller ja eller Javé, så det finns lite olika varianter av namnet. I svenska biblar, bibelöversättningar, om det står Herren med versaler, där ska det egentligen stå Guds namn. Så man har liksom, så det finns egentligen kvar en rest av det även idag. om man vet om det. Så där ska det egentligen stå typ Jahve eller IHVH. Men Jehovas vittnen har ju varit väldigt tydliga med att de anser att de är de enda sanna kristna. Och det är därför de använder Guds namn. Och det gör ju också rent, alltså för mig som liten, när jag växte upp som en liten person, så blev det att Gud blev så himla nära, för han har ett namn. Det är inte bara Gud. Men Gud kan ju vara vem som helst. Det kan vara, inte vet jag, Krishna, eller det kan vara Allah. Alltså det är så här, men Gud hade liksom ett tydligt namn, en tydlig personlighet. Och det gjorde också att jag levde med känslan av att, inte att jag var troende på Gud, utan jag trodde på Jehova. Eller jag visste att Jehova fanns. Jag visste att han alltid var runt omkring mig och fanns som en skyddande, liksom, ett skyddande täcke kring mig. Men därifrån kommer det. Och Jehovas vittnen då är ju för att man ska vittna om eller berätta om honom och vara liksom ett vittnesbörd. Mm. Gud vad frireligiös jag låter.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant att höra på. Jag hade ju en av mina närmsta vänner när jag var typ 8-10 år. Hette Magnus, och vi bodde i Vega i Haninge, så var jag hemma hos honom, och de var, säger man Jehovas vittnen?
Man ska säga, ja, det. Men egentligen om man ska säga som de säger, så är Jehovas vittnen, för betoningen är på Jehova,
han var med Jehovas vittnen, och det var några saker som jag lade märke till där. Dels var det att han aldrig firade födelsedag, de firade inte julafton. Han fick lite presenter lite här och var. Han hade jätteschysst så här, Nintendo och PlayStation. Så han hade alltid de nyaste spelen och allt sånt där. Det var bara rätt vad det är, så fick han ett nytt spel liksom när som. Så han var en väldigt bortskämt barn, uppfattade jag som. Men dock tyckte jag det var fantastiskt att jag kunde vara där och spela alla nya spel hela tiden. Det var liksom dit man gick för att spela spel. Liksom.
Vad lyxigt.
Ja, men man firar alltså inte julafton, jul eller födelsedag?
Nej, och så egentligen inga högtider av de som man firar i samhället. Inte födelsedagar. Och allting härleder man också till Bibeln. Det finns förklaring till födelsedagar, till exempel, är att det finns två passager i Bibeln som pratar om födelsedagar. Och vid båda dem, det här är jättetuntigt, men vid båda dem så vart någon halshuggen. Så ska man inte fira födelsedag. Man var så här, det är inte det som händer på ett barnkalas idag, men absolut. Och sen så har man också mycket att man tänker på, eftersom det finns så mycket berättelser om Jesu liv. Det finns ju ingenstans där man pratas om att man firade Jesu födelsedag. Det berättas det ju inte om. Och det är ju då egentligen det som vi gör kring jul. Men då har man då räknat ut att Jesus föddes ju inte kring julen, utan han föddes tidigare på hösten. Och julen är ju, och det är väl, ska inte förstöra julstämning. Jag älskar jul, jag har 3 julgranar hemma redan. Så att jag säger det här bara teknisk kunskap. Men det är liksom att julen är ju full av massa hedniska symboler. Det är tomtar och granar, och det är röda rosetter och så. Så att det är klart att det finns ju kanske en poäng i det. Att det kanske inte är en superkristen högtid om man ska gå till det grundkristendomen.
Det är väldigt mycket kommersiellt.
Ja, jättekommersiellt, och det är prinskorvar, alltså, köttbullar och så. Så
att, och det är ju, det är julklappar, man ska spendera så mycket pengar, och de har lagt Black Friday precis innan när man ska köpa julklappar kring, och det är så här, Black Friday är ju jul, det är lite samma sak.
Ja, så visst, den lilla halva poängen kan vi ge dem, men sen jag älskar julen, det är ju så fantastiskt mysigt, och det är så härligt. Men, så det är egentligen den enda som man högtidlighåller, som man firar inte det, men man högtidlighåller, det är ju det man kallar för åminnelsen av Jesu död, och det är ju i princip det som är nattvarden i Svenska kyrkan. Men då räknar man, det här är också så suspekt, då räknar man fullmånar efter nyår, och vid en viss fullmåne så är det då den här speciella kvällen då man tolkar att Jesus satt med sina apostlar eller lärjungar och bröd och vinet och så. Men det är ju ingenting som man tar ju inte nattvarden, utan man bara högtidlighåller det och pratar om det under en kväll. Men annars man firar ingenting, ingen påsk, ingenting sånt. Så att det var liksom ingen del av min barndom, men det knäppa.
Fick du gå på barnkalas?
Nej, typ inte. Alltså, för jag tänkte med din barndomskompis där, det är ändå rätt härligt att ni fick hänga så mycket, för jag vet att jag var lite mer hårt hållen hemma. Också att vi hade någon klasskompis över någon gång ibland och så, men mina föräldrar sa alltid att om nu den här personen eller klasskompisen, menar jag kanske bara var 10, Men de sa alltid, men om de nu är så snälla och familjen är så trevlig så, de bara, men varför är inte de Jehovas vittnen då? Och då så skulle jag då själv tänka att nej, det är ju för att de inte har den rätta tron. Och då skulle jag själv också kunna välja att ja, men då ska jag inte umgås så mycket med dem. Så att vi umgicks mycket, mycket mer med familjer i församlingen och liksom höll oss i den gemenskapen. Sen hade jag klasskompisar såklart och hade ändå bra på skolan. Jag hade jättebra liksom skolgång på det sättet. Men man höll sig utanför och det gjorde också att det var inte så jobbigt kring högtider och sånt där. Utan alla visste om att jag inte firade, alla visste om att jag inte gick på födelsedagskalas. Så det var aldrig någon diskussion. Och sen lite tänker jag som din barnskompis där också, som Magnus där, att man kunde få någon present lite då och då på, under året, så att det var mer att det behövs inte en särskild dag för att du ska få presenter, utan du kan få present idag till exempel, och så att det, man gjorde väl, de gjorde väl sitt bästa för att man inte skulle tycka att man nästan var lite bättre än de andra, för man kunde få en present bara i februari månad utan ingen liksom anledning.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Vad var det för saker som du stötte på under din ungdom där det var jobbigt eller blev väldigt tydligt att du är med i den här sekten?
Åh, vilken bra fråga. Grejen är att man är så omhullad av allt det här att man liksom inte... Alltså där, man sväljer ju allting helt och hållet. Man ifrågasätter inte, man tänker inte. Men jag vet att för mig så menar hela den här liksom känslan av att jag drogs till killar, hela den nyfikenheten, och det här är också precis när liksom när internet var nytt och man kunde börja så här, man googlade ju inte på den tiden, fast det var ju Alta Vista man använde, men just att man liksom kom ihåg varenda kändis som jag såg på tv som var snygg, kunde jag liksom skriva in det namnet och shirtless, och så var jag så här, ja, hur ser de ut utan liksom, eller jag hade någon sån här bild på, vet du, Matthew McConaughey i bara kalsonger, och det var så himla upphetsande. Nej, men, och där någonstans så var det, därför att jag tror att till viss del, och säkert i tidiga tonår, så är det kanske mer en så här hormongrej, att man förstår inte riktigt vad som händer, men jag började förstå mer och mer ju äldre blev, att okay, men jag är ute efter att liksom bli kär, alltså kärleken. Och kärleken från min sida kommer ju, om man kommer till den typen av kärlek, så kommer det vara till någon av samma kön. Och det är där någonstans den här liksom glipan börjar bli, eller det här liksom att man börjar försöka sticka hål på den här ballongen jag var i, att det var där det började bli jobbigt. Sen att inse att jag varit med i en sekt, det har ju kommit, alltså det är bara några år sedan. Det är inte, alltså det är också för att det är ganska, ska man säga, det finns lite pinsamma känslor kring att hej, jag har varit med i en sekt och hjärntvättad. Det känns ju inte jättesexigt, eller som att man känns inte så upplyst när man säger det, men jag tror att det är därför jag tror boken också var så viktig att skriva, för att förklara hur det här faktiskt funkar. Det handlar ju om en världsbild och att liksom se sig själv i en lins som gör att jag tänker ju inte på om det här liksom är en sekt eller inte, utan det här är bara mitt liv. Men just det kring att liksom dra sig, det var där någonstans det började hända. Det var där det började liksom luckras upp och att jag började tycka att den delen av världen utanför var superspännande.
Du gjorde ju en sån otroligt pinsam grej. Alltså det här är ju pinsamt även om det är så att man inte är med i någon sekt eller att homosexuell är fritt. Men du tog alltså din pappas
oh, gud, ja.
Kreditkort och du gick köpte och porr. Och köpte porr för det. Alltså, berätta vad var du gjorde? Berätta din tankegång här från början så jag fattar hur du tog din pappas och ändå hur förvånad du blev. Du kände dig lite kåt, antar jag.
Ja, eller jag tror inte att jag ens hade den förståelsen för mig själv. Utan det började med att, och det här är då när, tillbaks in the days, The Baywatch och Pamela Anderson, vi börjar där. Så att alla killar på skolan var så här, Pamela Anderson, Pamela Anderson, Pamela Anderson. Jag bara, oh, absolut. Och då hade hon gjort någonting i Playboy. Så jag hade ju liksom förstått de termerna av att killarna på skolan pratade om det. Visste ju inte vad det var för någonting. Och så tänker jag så här, så tror att jag kanske satt, och det här är så sjukt för jag var ju ensam hemma den kvällen och grejen ska också säga att våran dator stod ju i våran hall så att för tanken var som ju var svittning att du ska inte ha datorn i ett hörn så att inte man då kan stå och titta på fel saker utan den ska stå mitt ibland liksom familjen så att det inte, ja, för de förstod väl såklart att det fanns ju mycket farligt. Men om inte
var i Bibeln står det att en dator ska stå i en hall?
Det går att tolka in. Nej, men det är väl mer att det finns väl någon passage om att man ska inte sitta på sin vrå och tänka onda tankar. Ja, men det vet, det finns alla möjliga tolkningar.
Ja. Man hittar det.
Men jag tror att jag var ensam hemma den kvällen, måste jag ha varit. Och kollade så Playboy på Alta Vista. Jag vill säga googla, men nu glömmer bort Google. Fanns inte ens då, eller kanske fanns även Alta Vista, Playboy. Och så säger jag, okej, det är nakna tjejer eller tuttiga tjejer. Och så tänker jag så här, i mitt stilla sinne, jag var ändå lite smart på den tiden, och tänker så här, om Playboy är nakna tjejer för killar, då måste ju Playgirl vara nakna killar för tjejer. Så in med det och så vips så kommer upp en sån sida. Och då var det så intressant därför att alltid då, alltså jag kommer ihåg, alltså det är så sjukt att det är så tydligt i huvudet, att det var allting var ju censurerat såklart, men det var så vältränade män och så fick man inte se så mycket. Och sen kunde man så logga in och jag på något sätt så förstod jag att jag skulle skapa, för jag hade ju fått en e-mailadress, kommer jag ihåg, och så här, ja, skrev in, och sen så var det något nummer som skulle in där, och jag tänkte, okej, vad är det för nummer? Så satt jag där på skrivbordet, så hittade lite olika papper och skrev något så här kontonummer och någonting, och sen så på något sätt då lyckades jag få in då det här liksom kreditkortsnumret, och vips så uppdateras sidan och all censur är borta, och det är liksom bara hårda snoppar överallt. Och det var ju typ så här, det var så fruktansvärt upphetsande men också fruktansvärt otäckt, så jag stänger nog ner allting ganska snabbt och får ju liksom typ total panik, och sen tänker jag så här, okej, hoppas ingen såg någonting. Sen så tar det bara några dagar så kommer pappa hem, har fått ett kontoutdrag, fått sitt kort, och då är det så här, ja, men så här, handla på Ica, playgirl.com, och så här, 300 kronor och han var så här, vad är det här för något? Och ingen visste, och då var jag så här, då liksom, jag var så här, men gud, vad har hänt? Så då mejlade jag till dem. Det knäppt ändå att man, alltså jag måste ju ändå varit en så här 13-14 tänker jag. Alltså 14, för jag har ändå formulerat ett mail på engelska till Playgirl. Jag skriver, hello, my name is Erika and I did this and you need to cancel. Så de bara, absolut, vi tar bort det. Så här. Och så skrev de Mr. Eric, så de fattade väl att det här måste ju hänt 1000 gånger på den tiden, tänker jag, att människor liksom, ja, höll på och fick panik och utforskade saker. Nice. Men hur som haver, så pappa så här, efter några dagar var han igen, så, men är det någon som vet vad det är för någonting? Alltså måste jag polisanmäla, säger han. Och jag så här, våndas hela natten, och sen kommer jag ändå på en förklaring, och det är att för på den tiden så laddade man ju ner MP3-musik. Och de sidorna så var det en massa svarta sidor med neontext, och så tryckte de på något att de skulle ladda hem. Tog ett
Pirate Bay, ladda hem. Typ.
Ja, och det här var ju before Pirate Bay. Alltså det här är ju liksom back in the, hette det Winamp tror jag, som man spelade musiken i. Och då så, men typ att ladda hem en låt tog, ja men ungefär, jag tror Ray of Light med Madonna tog, tror jag, 5 dagar att ladda hem. alltså på riktigt. Så det var inte snabbt. Men då fanns det ju alltid som annonser redan på den tiden. Och det var oftast porrannonser. Och mina föräldrar hade satt in ett filter så att inga annonser syntes. Men då sa jag så att nej, men jag skulle ladda hem den här MP3-låten. Och då så skulle jag skriva in ett nummer och så gjorde jag det. Så jag vet inte. Och då var pappa så här, okej, okay, ja, men då förstår jag att det var fel. Och så hade vi ett samtal om att vi kanske var försiktiga framåt när vi är ute på internet. Typ så. Så jag kom undan. Fast jag undrar om han egentligen, alltså så här, jag undrar om han egentligen visste eller förstod eller så. Men jag tänker, om man vänder på det, han bara så här, hur skulle min som 14-åriga son kunna sitta och köpa porr liksom? Alltså, men du vet, det var så, men det är ju en sjuk historia.
Ja, shit alltså. Ja, och det där är ju en sak också som jag visste inte om det, men onani, det är ju inte heller någonting som Jehovas ser som det absolut bästa för att komma till paradiset.
Nej, precis. Och den är ju inte liksom, det är inte, alltså den är inte förbjuden på det sättet att du liksom får en konsekvens av att bli utesluten eller liksom så i församlingen. Men det är snarare att det som händer är att du har en omoralisk tanke eller fantasi. Att du sitter och tänker på sex och liksom stimulerar dig själv, och då är det liksom fel. Men problemet med det är ju också att din kropp blir ju väldigt frånvänd från din kropp. Alltså alla de här naturliga reaktionerna vi har liksom kring attraktion och kring liksom när vi reagerar och hur vi reagerar, det blir ju väldigt skambelagt, och det blir också någonting som du hela tiden måste tysta och liksom lägga ner. Så att det är ju en märklig process, men samtidigt så är det ju, menar, och det här vet jag liksom förstahands information att typ alla gjorde ju det ändå såklart. Jag menar, herregud, det går ju inte att inte göra det.
För den här är jag lite förvånad över. För att väldigt ofta är ju, av det mesta som är på jorden, så är det en man som har skapat någonting för att det ska bli bättre för männen. Och sen så väldigt ofta blir det sämre för kvinnan. Det blir bättre för männen. Det här, att sätta en regel att männen inte får onanera. De här testosteronfyllda männen som går runt och vill sätta på allt som finns och stå och onanera i varenda toalett som finns. Att sätta en regel för dem, den blev jag faktiskt lite förvånad över.
Ja, och det är det som är jätteintressant. Nej, men alltså,
i vissa andra finns det ju mer så här, okej, men du får max ha 10 fruar. Men är det en kvinna som bedrar dig, så ska hon stenas. Alltså det är ju mer, du får hålla på med mycket kvinnor som helst, men om det är en kvinna som gör någonting mot dig, då ska hon dö. Alltså så finns det ju i andra religioner.
Mm. Jätteintressant vinkel. Och att det är här man kommer in på det här att skapa kontrollen och makten över människor. Därför att det handlar ju om att jag säger till dig att du ska kunna kontrollera den här starka, starka impulsen. Precis som du säger, det här som typ alla män håller på med överallt, varje dag, whatever. Men att man säger, nej, du ska kontrollera den därför att du är bättre än andra. Du är starkare än andra män. Och du är också en man som har ansvar kanske då på sikt i församlingen eller i en familj. Du ska kunna kontrollera dig. Men du ska, för om inte du kan kontrollera dig själv, hur ska du kunna kontrollera din framtida fru, din familj eller församlingen? Så att det är där man går in på den här, tycker jag, den här liksom mörkare sidan. Alla sidor är mörkare än sekt, men att det är verkligen det här att man börjar kontrollera, du börjar manipulera. Och du ska också känna att varje gång du står emot, så tänker du att okej, det är Gud som ger mig kraft, jag kan kontrollera mig själv, Gud kommer ge mig kraft vidare att göra saker. Så att man nästan bygger ondskan ännu djupare, kan man säga. Alltså du bygger på ett djupare plan. Det handlar inte om att utåtagera mot andra, utan du ska själv ha den här kontrollen.
Vad var det som skedde sen?
Nej men jag onanerade mig genom tonåren. Och sen blev jag vuxen. Det som hände var väl det att sakta men säkert när jag blev äldre, och som sagt att kanske de här mer liksom fantasi, det sexuella, liksom titta på bilder och allt sånt där. Alltså när det började översättas mer till att, men vänta, jag saknar att ha någon vid min sida. Jag vill ha ett partnerskap, jag vill ha en relation. När jag tittade på mina föräldrar till exempel, de som jag upplevde då, som jag troligen också fortfarande tänker att de har en extremt stark nära relation. de har tagit sig igenom mycket svårigheter ihop och liksom man kämpar tillsammans. Jag menar, jag ville ju också ha det partnerskapet, men jag visste att jag också ville ha det partnerskapet med en kille. Och jag var ju väldigt fascinerad över den här liksom, i Bibeln pratar man ju om hur liksom den perfekta hustrun ska vara och så, och jag var ju, tyckte att det passade perfekt in på hur jag ville vara. Nej, men att jag hade liksom en väldigt omvårdande, och kanske fortfarande har det, men att man ville ta hand om och fixa, och jag kan stryka hans skjortor och vi ska gå ut och predika tillsammans, och jag byggde upp de här drömmarna och världarna. Och där ska man också villigt säga att som ett Jehovas vittne så får du ju inte umgås själv med någon av motsatt kön. Vilket innebär att du får liksom inte hänga själv. Även om du är bästa tjejkompis i församlingen så får inte ni hänga själva. För det är liksom, det finns då risk att man ska göra någonting. Så att man hängde ju bara med snubbarna i församlingen. Och det var ju en dröm för mig. Men det gjorde ju också att jag liksom till och från kunde bli ganska kär i någon. Och jag hade under min uppväxt, som jag berättade om i boken, David som jag kallar honom där. Att jag var ju jättekär i många, många år. Han var liksom den perfekta mannen, tyckte jag. Och sen när jag blev vuxen, flyttat hemifrån, levt några år liksom på egen hand, så blev jag jättekär i en Örjan. Och då hade jag liksom, det var innan jag skulle fylla 25 precis. Och jag var så kär på en nivå där det var att jag tänkte, men jag måste säga till honom hur kär jag är i honom, hur perfekt jag är för honom och att vi kan leva ett underbart liv tillsammans. Men då skulle jag dels outa mig själv. Han skulle troligen inte känna samma sak. Och då skulle han kanske behöva outa mig till de äldsta, de ansvariga församlingen. Och det skulle bli jättekonsekvenser. Men det var också så här att men det var också kärlek. Och där någonstans så såddes det här fröet att okej, jag vill ut. Jag vill träffa någon som älskar mig tillbaka. Och jag vill leva ett liv där det inte är omgivet av konsekvenser och förbud kring den kärleken och känslan jag har. Så det var efter det sen då som jag kom ut till mina föräldrar. Och senare lämnade församlingen. Men det var det som var så tydligt. Alltså, och det kom också min första tid. Alltså efter jag hade lämnat så hade jag, men innan jag började hänga på snoppsidorna, så var det ju liksom att bara få träffa någon. Alltså jag tänkte att det var som en romantisk komedi det skulle vara. Man springer på någon på stan och jag tappar min handske och han plockar upp den och så blir vi kära. Nej, men jag ville liksom ha liksom den delen, och liksom det sexuella var inte det stora för mig då. Utan det var mer att jag ville ha känslan, jag ville ha kärleken, jag ville ha relationen. Ja, så ungefär så gick det. Mm. Efter att jag köpte porr. Jag var 14.
Köpte porr, jag fattar. Men när du skulle gå ur Jehovas, så är det att man, för att göra det så står man inför församlingen. Och ska säga det inför alla.
Ja, det är inför de äldsta i alla fall. Eller det är som en sektbyråkrati kallar jag det för. Det är att det finns ju olika vägar ut. Det ena är att du begår en synd och då så skapar man kallar för en kommitté. Och då ska ju de här äldstebröderna sitta och förhöra dig och fråga vad som har hänt. Och det här är ju väldigt, om man, liksom en annan sida av det här är ju till exempel om du utsätts för sexuellt övergrepp till exempel. Eller så, och vill prata med dem om det, så kan det faktiskt bli att du får hamna i ett förhör. Där du ska liksom beskriva vad som hände, vad de gjorde och väldigt detaljerat. Så att du får ju återuppleva ditt trauma igen. Bara för att de då sen ska kunna tysta ner det. Så att de har en, man kallar för kommittéer. Och det är en fruktansvärd anordning som man har. Och samma sak om jag då hade syndat innan, så skulle jag kunna sitta där och bli förhörd. Men i mitt fall då så var det jag själv som sa till dem att okay, jag vill lämna församlingen. Och då kom de hem till mig, två stycken av de här äldstebröderna, och ska ju då försöka dels att tala mig till rätta, kanske övertala mig att komma tillbaks, att inte ta det här steget. Men när de väl insåg att jag hade bestämt mig, vilket gick ganska snabbt för jag var väldigt tydlig, så förklarade de hur jag gör om jag vill komma tillbaks någon dag. Om jag vill då komma tillbaks till församlingen, då ska jag ta de här stegen och prata med de här personerna och ta den här kontakten. Och sen var vi liksom klara med varann. Sen så läser man upp det då i den församling man tillhör, så läser man upp då att ja, men den här personen har lämnat. Och i och med det så innebär det att då får inte de prata med mig längre. Då vet de att okej, träffar jag Erik på gatan eller så ska vi inte hälsa. Vi ska
liksom
inte
ha
någon kontakt. Ja.
Oj.
Så att jag har ju mina, förutom min familj, men mina allra närmaste vänner som jag då hängde allra mest med. Så att det var 2-3 månader efter jag hade lämnat, så var jag i samma stad och så mötte jag då mötte dem på gatan och så vinkar till, var så superglad, bara hej läget liksom, och de bara tittar rakt fram och bara går och så här, utan att säga någonting. Och det var ju en fruktansvärd upplevelse och liksom inte bli, att bli nonchalerad på det sättet. Men också för att de säger, nej men du finns liksom inte.
Du är smuts.
Du är inte här.
Du är...
Ja, värre än smuts. Vad är man då?
Sjukdom, jag vet inte.
Ja, ja men typ. Så det var en jättejobbig upplevelse. Men då var det också väldigt tydligt och verkligt för mig att okej, det här är liksom, det är så här det kommer att vara framöver.
Helt sjukt alltså. Det är så jäkla att sånt här försiggår. Mm. Liksom i världen just nu.
Ja, också tänker jag, menar, vi som känner oss tycker jag i väst, alltså upplysta och glada och artiga och alltså det är så konstigt att det finns den här strukturen som liksom ligger under ytan och som många inte vet om tyvärr.
Men du, om jag skulle ha med en av de här äldsta bröderna i podden.
Ja.
Och sen säger, och så, vi säger så här, om jag skulle haft det. Mm. Och sen sitter jag och pratar med dem. Med den. Och den har sagt innan att nej, men jag svarar på allting. Jag är fine. Jag kommer inte resa mig upp och gå oavsett vad jag säger. Hur skulle den svara på det då? Att är det värt att föräldrarna nu i det här fallet liksom dumpa sitt barn? Du själv, äldste broder, du har ju 4 barn. Skulle du göra det med dina 4 barn om det visar sig att de var homosexuella? Att någon gillar en tjej, någon gillar en kille. Skulle du då dumpa dina 4 barn? Vad hade den här äldste brodern sagt på det?
Nej, men först och främst så skulle, innan intervjun skulle de fråga om du också kommer att prata med någon som har lämnat Jehovas vittnen. Och säger du att du har gjort det kommer de tacka nej till intervjun. Och de kommer också vilja godkänna alla frågor innan. Annars så kommer de inte att ställa upp.
Det är så pass alltså.
Och om de då ändå kommer till den och du får ställa den frågan, så kommer de då att säga att hans barn är uppvuxna med all kunskap kring hur teologin funkar och hur församlingen fungerar. Och de är uppvuxna med principer kring hur Gud vill att vi ska leva. Och väljer de ett liv som Gud inte godkänner, så är de också medvetna om vilka konsekvenser det kommer att bli. Så att det ligger på dem. Det är inte han som väljer bort sina barn, det är de som väljer bort sin familj.
Men kan alla de här, lika iskallt, välja bort sina barn så som dina föräldrar gjorde mot dig?
Alltså jag vet ju vänner som har lämnat församlingen som faktiskt har kontakt med sina familjer. Och där man ändå, där jag upplever att familjerna ändå har en mer rimlig syn på det hela. Men om man vänder på det och ser från församlingens sida, så är de då kanske människor som man anser svaga i tron. Så är du stark i tron och verkligen tror på det här, då ska du ju frysa ut och stöta bort. Och du gör ju det såklart med en sorg och med en smärta, men den handlar ju bara om att ditt barn har valt bort. Alltså det är inte, de ser det ju aldrig som sitt val. Det finns inget ansvar hos dem, utan deras ansvar är ju att uppfostra barnen och familjen så gott de kan i tron. Men Om barnet sen väljer bort eller väljer till en livsstil, ja, men då står det för dem. Och det är det som är så oförlåtande, därför att jag kan inte säga att jag har valt att vara homosexuell. Jag säger inte att jag har valt att vem jag ska älska så, alltså, eller vem jag dras till, utan jag menar attraktion och hur människor funkar, det bara finns där. Och jag vet att jag har ju sagt det till mina föräldrar där i början, att jag förstår inte hur den kärlek ni känner till varann, hur den kan slå högre än den kärlek jag känner till min partner. För det är samma typ av kärlek, det är samma typ av önskan och längtan till ett partnerskap, det är samma typ av respekt och hur man jobbar på sin relation och växer tillsammans. Men bara för att man är av samma kön så är det för dem någonting som är fult och äckligt.
Hur många syskon hade du?
Tre syskon.
Tre syskon. Så du, om man hade frågat respektive syskon enskilt, tror du att alla säger att de har inte gjort rätt val då? Och dina föräldrar. Om man skulle sitta med din mamma och hon fick sitta i ett ställe där ingen hör henne, skulle de säga att de har gjort rätt val?
Tyvärr så tror jag det. Ja, och det är inte att jag, och det säger jag på grundval av att jag vet hur övertygade de är om att de har hittat sin tro, liksom sin sanning i livet. Så de är ju, jag tror att hela gänget skulle säga ja, vi har valt rätt. Vi, eller de skulle säga en steg, de skulle säga nej, Erik har valt bort oss. Alla skulle svara typ exakt samma sak. För när det här hände, ibland brukar jag försöka så här tänka på, okay, undra vad de egentligen sa hemma då om det här, alltså när de sitter i familjen. Och då får man ju tänka att då har ju de såklart suttit tillsammans och bett och gråtit och tyckt det här varit jättejobbigt, men svetsat samma sig ännu mer för att man ska förstå, okej, Erik har lämnat, han väljer fel väg, nu ska vi se till att liksom hålla kvar, därför att de tänker också att den dagen jag kanske kommer till mina sinnesfulla bruk igen och vill tillbaks, då ska jag komma tillbaks till samma starka familj som jag en gång lämnade. Så de vill ju också på något sätt vara intakta för att vara redo för mig den dagen jag kommer tillbaks. Och det är också någonting som alltid har funnits de få gånger jag hörts med min mamma eller pappa, att de hela tiden säger, men vi väntar på dig, vi längtar efter dig. Så vi väntar och väntar. Men vad väntar ni på? Vad väntar ni på? Alltså herregud, det som ska spotta ut snoppen och springa tillbaks. Men nej. Det kommer liksom aldrig att hända. Och det är det som jag vill, att sluta vänta. Det finns ingenting att vänta på, men börja bara acceptera och respektera och lära er ett nytt sätt att se på världen. Men det är också någonting jag menar i föräldrabarndynamik. Jag menar, nu är jag snart 40 och känner jag, men nu har jag förutom hela min livserfarenhet hittills, men också någonstans att okay, men nu ska jag kunna sätta mig ner med mina föräldrar. Men hörni, vet du vad, kan vi bara snacka igenom det här en gång för alla? Jag menar, vi är vuxna människor. Men det finns ju alltid den här liksom, föräldrebarn. Jag tänker att de ser mig fortfarande som sitt lilla barn som, oj, nu har han valt fel väg, nu har han farligt ute. Och till det då att jag liksom väljer den här snuskiga livsstilen liksom. Så att det blir väldigt, sen boken kommer jag väl ännu mer farlig med mina tankar och idéer, så att ja.
Mm. Det är ju så himla beklagligt, jag tycker det är så otroligt beklagligt alltså. Och sen också att det jag tycker det är väldigt så här beklagligt och hemskt, det är att det går att få fem stycken personer som är helt olika personer att fatta samma extrema beslut.
Mm.
En av våra familjemedlemmar ska vi aldrig ha kontakt med på grund av att han är homosexuell.
Mm.
Inget annat. Han är homosexuell. Och därför så är det smuts för oss. Det är fel. Det är någonting som inte är. Och att inte någon då säger så här, men du fan, ska vi inte bara sätta oss och gå igenom det här igen? Jag googlar lite nu. Jag kollar lite. Pride har blivit ganska stort. Mm. Det är i de flesta länderna så är det faktiskt nu när man verkar. Det verkar vara godkänd typ i de flesta länderna. Alltså man blir inte, det är några länder kvar som är liksom idioter som stenar. Och Saudiarabien verkar inte vara helt hundra. Iran verkar inte vara helt hundra. Men övervägande del av länderna i världen verkar ändå liksom vara det här. Det är ju fan våran bror.
Ja, och det man inte får glömma heller är att beslutet tar ju dem egentligen, tar man ju den dagen man blir ett Jehovas vittne, därför att den dagen man döper sig då eller går med i församlingen, så vet du ju om det här. Du vet att om någon i din familj eller din närmaste vänskapskrets lämnar församlingen, så måste de frysas ut. Så att när jag tror att, och det är också det som är så otäckt, därför du tar ju beslutet när allting kanske är så här frid och fröjd och jättebra, det finns inget problem. Och sen så när det då den dagen kommer, då ska du leva upp till ditt beslut. Men då har du också byggt så många år av att man är med i församlingen och gemenskapen, att jag tror att beslutet, även om det liksom, man tar det inte och man validerar det då, men jag tror tyvärr, och det är det som gör mig så himla ledsen, att jag tror att det kommer oförskämt lätt. Jag tror att även om det är det sorgligaste som hänt mina föräldrar ish, i deras liv, så är det också att det finns ingen diskussion om vi ska göra det eller inte. Och det var det min mamma sa till mig när jag grät där i hennes knä. Det är så här det blir. Du vet konsekvenserna.
Känner du en sorg varje dag? Har du kommit över? Är det så här, fuck it? Är det jävla as? Om ni väljer att göra det här, gör det då? Eller liksom, hur går dina tankar?
Nej, men jag tror att jag har nog kommit ändå till insikten att det är en livssorg. Alltså såklart, jag menar det är ändå min familj, jag tycker att det är onödigt. Jag tycker att de missar härliga stunder i mitt liv. De missar härliga människor i mitt liv. Samtidigt så måste jag också säga att jag tror att mitt liv... Jag hade ju aldrig fått träffa alla de här härliga människorna i mitt liv som jag har idag om jag inte hade vågat ta det här steget. Jag har ju liksom en ny familj som liksom valt in mig, där jag har liksom nära vänner som... Där jag verkligen kan prata så villkorslös kärlek. Och jag känner ett lugn i att jag faktiskt också har fått börja. Liksom, man får ha relationer, man får misslyckas med relationer, man får liksom, det får ligga, det liggs inte. Det är massa, allting liksom händer. Och jag tycker att det för mig har varit värt så mycket mer. Och det har liksom varit, det går inte att sätta ett pris på det på något sätt. Men jag tror också att jag känner mer och mer att det känns så himla viktigt att få prata om det, inte bara för min egen bearbetning, men också för att det finns fortfarande så många personer som sitter fast, om inte ens insekter samfund, men kanske i en samhällsstruktur eller kanske en hedersnorm, eller där man kan översätta samma typer av mekanismer och liksom konsekvenser. Och jag tycker att det är så viktigt att vi liksom pratar om det, därför att vi har kommit till en viss del i våran kamp för inkludering i Sverige och i världen, men vi har ju så extremt mycket kvar att göra. Och en rättighet tyvärr är aldrig självklar, utan vi måste alltid kämpa för dem och aldrig ge upp dem. Så jag tycker att det ändå liksom, jag ser ett stort värde i att också våga prata om det och liksom våga säga liksom, ah, men jag var med i en sekt. Alltså det är ju det har varit, när jag skrev boken så var det ett erkännande för mig själv, och beskriva hur det har varit och själv tänka tillbaka och minnas och så. Men så får man ju tänka att det var ju min referens om då, hur såg livet då, idag ser livet annorlunda. Men hat och sånt har jag inget, känner inte så. Jag känner mer att det känns onödigt, det känns, jag menar, hur kul har vi inte på den här sidan? Vad fan? Kan de inte bara komma över hit och spela paddel med oss här istället för paradiset? Men förstår jag menar, det är liksom, det här är så jävla mycket roligare.
ja, visst. Och sen är vi lite som så här att istället för att vänta på paradiset så kan man försöka skaffa sig paradiset idag också.
Ja, amen to that. Mycket bra, precis. Skaffa vårt paradis här och nu.
Men du, jag tycker det var helt fantastiskt att ha dig med. Det var jätteintressant att höra din historia. Just det kom jag på. Det var det jag skulle fråga dig. Är du singel nu? Eller har du partner?
Nej, jag har partner. Min stackars Thomas som står ut med mig i mitt allt där. Nej, men vi har varit ihop i 3 år, va, tror jag. Kanske 4, 3, ja. Så jag har hittat en bra plats. Och så. Men det har ju också varit en härlig... Alltså, jag har ju varit gift förut, eller jag gifte mig med en snubbe och sen skilde vi oss. Alltså det är ju, jag är också på 12-13 och hunnit beta av typ en livshistoria. Och liksom så det har varit ganska mycket att hinna med på de här åren. Men jag betar på där, kämpar på. Thomas hänger med, han står ut, det är bra.
Han står ut.
Ja, Nobelpris till honom, yes.
Har ni varit sugna på barn och sånt?
Ja, men vi... Ja, men du kan ju få bli den första som jag pratar med här om kanske, men vi är ju faktiskt inne i adoptionsprocess. Och vi är godkända för att få adoptera. Och har liksom påbörjat processen då mot Colombia då, som godkänner samkönade par. Så det är det vi jobbar mot nu. Sen är det ju en lång process såklart, men det känns ju fantastiskt att få tänka att faktiskt själv få ha en familj. Och själv få liksom uppfostra och lära känna liksom andra små människor som man faktiskt ska bli någonting av och med de lärdomar man har. Och det känns super, super spännande. Så vi får se hur det går.
Övertygad om att du kommer bli en helt fantastisk pappa.
Åh, vad fin du är. Tack snälla. Tack. Jag hoppas det.
Ja, det är jag helt övertygad om. och något som jag tror du kommer nog få handskas med det här ganska mycket. Jag vet själv, min pappa försvann när jag var tidigt och jag har själv inte kontakt med min mamma, tyvärr. Men någonting som jag tror du kommer få, som kommer komma också är när ni får hem det där barnet, ni har eran son, ni har eran dotter. Då kommer allt det här rivas upp igen och det kommer bli ännu mer förvånande. När ni bara har en person som ni utan tvekan skulle kunna offra ert liv för. Och ni känner det bara rakt av. Att den här personen är så beroende av er och av dig. Och att du älskar den över allt annat. Och då att ta det där steget att utesluta den här personen. Det kommer bli ännu märkligare. När ni är där själva. Liksom. Det är något som man liksom fattar. Men när man väl sitter där. Som när jag blev förälder för 4 år sedan. Mm. Då är det en smäll som kommer tillbaka. Liksom. Som är ändå väldigt vacker på ett sätt. För att det gör ju barn ännu. Liksom, det är ju kärlek att grunda sig. Men det blir ju blir en sån sak.
Hur känner du att du kunnat hantera det? Eller får man fråga så? Eller är det liksom, känner du...
Nej, men min pappa försvann. Det var mest bara han och min mamma gick inte ihop. Tror jag var för mycket bråk och lite sånt. Han var chilenare så han kom hit och hängde här i några år i Sverige och sen försvann han. Så han hade jag ju självklart lite grann som du tänkte på din 18-årsdag. Eller så här att när din bror blev 18. Så tänkte jag när jag blev 18 att för att han och min mamma de hatar varandra verkligen över allt annat. Och då så tänkte jag att men då kanske han skulle ta kontakt med mig då. Men då hörde ingen av sig när jag var 18. Och det hörde ingen av sig när jag var 19 eller 20 eller 21. Men sen när jag var 25 så lyckades jag via min mormor innan hon dog få reda på att hans bror bodde i Skarpnäck. Så då kontaktade jag hans bror och sen så hittade jag min pappa i Australien. Så åkte jag dit och hälsade på honom.
Okej, wow. Men, vilken resa.
Ja, alla har vi vår resa.
Ja, men det är så intressant att se också hur fantastiskt ditt liv är. Alltså det är inte avhängigt av att det måste vara liksom en sån superduper familj. Men du driver podden, du har ett fantastiskt liv. Det händer så mycket bra. Och jag tror det är så viktigt att fokusera på det. Jag känner själv det också. Att man, visst, det kan vara asmycket skit och jobbiga tankar och känslor som kommer mellan varven. Men sen så ser man på det bra och det bra brukar alltid väga över till slut. Liksom. Det blir ju bara så.
Ja, och sen så det som är det starkaste väl nu också när man har så här en egen familj. Och så här, och har egna barn och har egna så här, och får liksom band där som blir ju... Det var någon som förklarade det på något sätt förut att när man får barn så det är inte så att man har så här mycket man kan älska någon. Men när man får ett barn, då får man bara dubbelt så mycket till. Och får man ett till barn, då får man lika mycket till. Så att det är inte så att man tar från något annat. Det bara kommer liksom. Och det är en ganska häftig förklaring på det. Så att jag är, på ett sätt är jag avundsjuk på den resa ni har. För att varje dag, varje liten process, varje mail, varje grej. Det är en sån häftig del till en av de absolut största sakerna i ens liv. Så att det är en väldigt spännande resa. Som ni har framför er. Kommer säkert vara jättetuff också. Och stökig och mäckig. Och massa konstiga saker som sker. Men i slutändan så ska det bara leda till något fint.
Ja, Ja, men det finns ju så mycket kärlek, det är det. Och det finns så mycket kärlek kvar att ge, tycker jag. Så att det, mm. Mm. Oh, gud, tack snälla, vad fin du är. Tack.
Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
Det kan man säkert. Eller, vad tänker du utanför podden eller innanför podden?
Nej, men jag tänkte
tala som lyssnat
på det här.
Som lyssnar. Nej, men jag är typ fan, nej, jag är så dålig på allting. Sånt. Nej, men jag har ju min Instagram.
Ja.
Men jag fick reda på idag att jag har typ världens sämsta content. Jag kanske får ta en bild på dig sen och lägga upp att jag faktiskt varit med här.
Ja,
men det är ju fantastiskt content. Nej, men jag har, det är väl där jag främst gör någonting. Och då kan man skriva till mig och DMa och hålla på.
Ja, men så
jag brukar svara på alla DMs jag får. Och ibland har jag missat någon för att de ligger i någon flik som inte jag visste om. Och så försvinner efter så att det, men annars jag vill verkligen försöka svara på allt.
Ja, men härligt. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Erik Engelf.
Tack snälla, tack.
Framgangspodden with Alexander Perleros.
Ja, men hur märkligt är inte det där? Både så här märkligt och vackert, och Erik känns ju otroligt, otroligt starkt. Men det jag inte kan fatta liksom, det är så här, alltså jag själv är ju tvåbarnspappa. Så hur kan man bli så himla hjärntvättad att man bara utesluter sitt barn för att den är homosexuell? Eller så här, utesluter överhuvudtaget? Överhuvudtaget? Det finns ju inte en chans att jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså. Det är så himla konstigt. Alltså. Jag fattar, man vill ju bara ringa upp dem och ringa upp hans syskon och hans föräldrar och bara så här, skaka liv i dem. Bara så här, vad fan har ni på med? På riktigt alltså. På riktigt. Ja, man blir lite irriterad. Får hoppas de lyssnar på det här avsnittet och jag tror ju inte att de kommer komma till bättre insikter, men ja, jag vet inte. Ja, stort, stort tack för att du lyssnar på det i alla fall. Och vill du dela det i sociala medier så uppskattar det supermycket. Lägg upp det på Instagram, Instastories, TikTok. Vi delar vidare. Och som sagt, har du möjlighet att slänga in 5 stjärnor på iTunes. Om du gillar podden, vill säga, så uppskattas det självklart också supermycket. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Uppskattar det extremt mycket. Om du har gästförfrågningar som du tycker att den här gästen måste du ta in 2023, så är det bara att skriva till mig på Instagram eller mejla alexandrasframgångspodden.se. Stor kram, ha det bäst. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.